tycker det säger mer om dem än om mig.
Ligger det någonting i det?
Absolut inte. Jag har absolut ingen som helst personlig relation till vederbörande.
Bim Enström demonterar alltså, men medger att ryktet spelat roll i affären. Och på HSB vet nuvarande vdn Jan Andersson mycket väl vad det handlar om. Han har hört ryktet. Han är övertygad om att Harald Ullman också hört det. Kanske över en förtrolig whisky, men numera är det ju också vida spritt.
Det sades ju på stämman om vänskapen. Det sa ju Rolf Thurin på stämman som du själv refererar.
HSB vd. Det är Jan Andersson sist i Kristina Hedbergs reportage.
Den 15 januari 1996, Sveriges kanske farligaste förbrytare, Svartenbrandt, har försvunnit. Och ett rån mot ett postkontor har satts i samband med hans försvinnande. Han predikade hur dumt det var att vara gangster. Men psykologerna har en annan syn på personer som han.
Lars-Inge Svartenbrandt, som just nu jagas av polisen efter ett postrån i Linköping, bedöms av polisen som farlig. Och hans läkare på Säters sjukhus är inte förvånad över att Svartenbrandt jagas nu igen.
Stockholmspolisen har förhoppningar om att kunna gripa Lars-Inge Svartenbrandt inom de närmaste dygnen. Ett 25-tal spanare har satt flera adresser i Stockholm under bevakning. Spaningsledningen anser att Svartenbrandt får svårt att hålla sig gömd någon längre tid då man i kriminella kretsar undviker honom.
Jag tror att han har förbrukat mycket av sina kontakter. Några har han väl kvar, men det är inte så många.
Och hur bedömer du Svartenbrandt?
Ja, man ska väl inte bortse från att han i en pressad situation kan bli farlig. Den bilden finns väl kvar fortfarande.
För många som stått nära Svartenbrandt under de 30 år han funnits inom kriminalvården är det som nu har inträffat ett stort bakslag och i viss mån även gåtfullt. Under sitt senaste år i frihet har han gång på gång talat om ett nytt liv utan brott. Men hans läkare på Säters sjukhus är inte förvånad.
Enskilda personer har ju behov av att exponera sig ibland, och många av de här mera citationstecken berömda brottslingar vi har i Sverige blir ju väldigt uppmärksammade av media och fortsätter så att säga den rollen sen, om de blir beroende av det eller inte, men man ser det ju ofta att det är så. Rånare blir varken bättre eller sämre vare sig det rör sig om fängelsestraff eller rättspsykiatrisk vård. Statistiken talar för det i alla fall.
Polisen hävdar att det nu finns sån bevisning att Svartenbrandt kan bindas till rånet mot postkontoret i Linköping där bytet blev drygt 100 000 kronor. Pengar som polisen tror snabbt kommer att gå åt.
Det beror ju alldeles på vad han har för kontakt och vad han vistas. Någonstans ska han betala för att hålla sig undan. Då rinner ju pengarna undan ganska snabbt.
Det är inte första gången personer dömda till psykiatrisk vård återfaller till brott. Hur detta är möjligt om och om igen diskuteras imorgon bitti i Rapport.
Den 15 januari 1996, Palestina.
Yasser Arafat väntas bli palestiniernas första folkvald president i de allmänna valen nu på lördag. Men han utmanas av den 72-åriga järnkvinnan som bland annat kräver att fredsprocessen med Israel avbryts.
Hon kallas Palestinas järnkvinna. Hennes valspråk är bättre tända ett ljus om dagen än att förbanna mörkret i 100 år. Ordet omöjligt existerar inte i hennes vokabulär. Nu utmanar hon Yasser Arafat om presidentposten.
Bil awal kan kteer kteer indihash wa ta'ajjub wa ana adak akul lish kull hal indihash wa ta'ajjub min al muqarrabin ili ukhti nizlat 3 kilo ukhti bidash bitqul li ايش بدك شو بدك انت ست كبيره وانت صحتك مش كل هذا بدهاش فبعدين صاروا ده كلهم بيساعدوني ومؤمنين في باب لما فسرت لهم the real story for this election.
Samia Khalils energi och entusiasm har fött små underverk. I hemstaden Ramallah på Västbanken lyckades hon trots den israeliska ockupationen bygga upp ett institut som hjälpt tusentals barn och kvinnor till bättre liv. Kvinnorna syr kläder som säljs över hela Västbanken eller delas ut till palestinska fångar i israeliska fängelser och andra människor i behov av hjälp. Kvinnornas lön blir ett viktigt tillskott till deras familjers försörjning samtidigt som vinsten räcker till att driva institutets sociala verksamhet. Över 100 föräldralösa barn får mat, husrum och utbildning. Här finns också ett av mycket få palestinska daghem som ger kvinnorna chansen att bryta det kulturella mönstret och skaffa sig jobb. Khalil vill att institutets framgångar ska inspirera hela Palestina, som hon säger. Hon lider av att se hur arbetslösa landsmän utnyttjas av israeliska arbetsgivare.
كنت بدي انجن زي ما بتنقي بطيخ ولا برتقال كل واحد هو ينقي انت اطلع انت اطلع لانه بدنا نعيشوا عيالهم في بطاله في البلد ليه ما نعمل نحن مصانع.
72-åriga Khalil har suttit fängslad 6 gånger. Den israeliska ockupationsmakten har stängt hennes institut under 2 år. Anklagelsen var att våldsamma demonstrationer planerades här. Khalils skötebarn är det unika palestinska museet där hon samlar kulturföremål för att stärka den palestinska identiteten och nationalkänslan. Ute i de omgivande byarna arbetar 5000 kvinnor med att brodera palestinska bygdedräkter som Khalils institut sedan säljer. Presidentkandidaten är försiktig med att kritisera Arafat men kräver att fredsprocessen stoppas tills de miljoner palestinska flyktingarnas rätt har reglerats. Annars hotar mer våld och krig, hävdar Samia Khalil.
نزلت الى الانتخابات لاضع حد للحرب ما يرجعش هون لاني عايش انا مع هدول الناس اللي عم بقاسوا اللي بيوتهم تنهدم اللي شجرهم اللي بوكلوا من ما بينقطع اللي ارضهم تتاخد اللي بقدروش يروحوا لشغلهم لانه مقطوع الطرق كل هاي المآسي عم بشوفهم مش قادرين يحكوا بس they are boiling after all بدهم بنفجروا انا بديش يوصلوا بدي احكي لاسرائيل احكي لامريكا احكي لاوروبا يا جماعه الحرب قادم.
Jag lyckas inte hitta en enda person på det välbesökta valmötet som tänker rösta på Khalil. Snarare möter jag misstanken att Arafat bett henne ställa upp. Arafat som ensam kandidat hade sett illa ut i världens ögon. Yasser Arafat vinner valet på lördag, men han väntas ge en ledande post i den första folkvalda palestinska styrelsen till Järnkvinnan. Peter Lövgren och fotografen Jean-Marc Sylbering, Västbanken.
Den 16 januari 1996. Arbetslösheten och a-kasseutbetalningarna.
Nu planeras ett helt nytt system för a-kassan. Istället för att som idag ha samma ersättningsnivå hela tiden ska a-kassan sjunka kraftigt ju längre du är arbetslös.
Arbetslösa får 75% i ersättning sedan årsskiftet, men nu övervägs en helt ny a-kassa, uppger Dagens Nyheter. Ersättningsnivån höjs där till 90% under första året. År 2 sjunker den till 75% och tredje året till 60%. Därefter upphör ersättningen helt och det ska krävas 12 månaders förvärvsarbete för att man ska kvalificera sig på nytt till a-kasseersättning. Enligt DN övervägs den här modellen i arbetsmarknadspolitiska kommittén och har stöd av de socialdemokratiska ledamöterna. Arbetsmarknadsminister Anders Sundström har beordrat kommittén att lägga fram sitt slutbetänkande nästa månad.
Inför valet 94 lovade Socialdemokraterna att inga ungdomar skulle gå utan sysselsättning längre än 100 dagar. Men det löftet blev det uppenbarligen inte mycket av. För idag ökar arbetslösheten bland ungdomar och är nu uppe i 24 000.
Alla ungdomar mellan 18 och 24 år skulle ha rätt att få arbete eller utbildning när de varit arbetslösa i 100 dagar. Det här var ett vallöfte från Socialdemokraterna 1994. Och sen 1 oktober förra året så gäller den här regeln. Att det tog så lång tid, det berodde på att regeringen ville ge arbetsförmedlingar chans att anpassa sig till det nya. Men nu visar det sig att den här regeln trots det inte har fungerat alls. Fortfarande ser 24 000 ungdomar mellan 18 och 24 år arbetslösa i över 100 dagar. Och det här upprör ordföranden för det socialdemokratiska ungdomsförbundet.
Jag tycker att det är en katastrof. Det här är ju ett av de stora sveken mot den unga generationen.
I juni, då den här garantin om jobb eller utbildning efter 100 dagars arbetslöshet inte fanns, då handlade det om 18 000 ungdomar. Sen regeln infördes så har alltså den långa arbetslösheten ökat till dagens 24 000.
Man kan säga, börjar du det vuxna livet med att vara långtidsarbetslös, då är nästan domen fälld redan då. Då har du oerhört svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden senare.
Den 16 januari 1996, mer om den så kallade Åsele-utvisningen av invandrare.
Lunchekot tisdag. Åsele-flyktingarna hade gott om pengar med sig till Turkiet, sägs i rapport till regeringen. Och regeringen får stöd för avvisningen från Moderaterna.
Först nya uppgifter om de kurdiska familjerna från Åsele. Ungefär en halv miljon svenska kronor sägs familjerna ha haft med sig när de avvisades till Turkiet. Detta är en liten hemlig rapport från den svenska ambassadören i Ankara till regeringen.
Ja, enligt den svenska ambassadören i Ankara, Mikael Salin, så hade familjerna Sinkari ungefär en halv miljon kronor med sig till Turkiet. Det skriver han i en hemligstämplad rapport till regeringen som Ekot tagit del av. Uppgifterna kommer från de poliser som följde med under avvisningen. I Sverige hade kurderna påstått att man inte hade några pengar. I samband med säkerhetskontrollerna i Budapest, Bukarest och Ankara uppdagades att de flesta i gruppen hade mycket pengar undanstoppade i skor och på andra ställen, skriver Mikael Salin. Pengarna tog det enligt rapporten komma från Åselebornas insamlingar till flyktingfamiljerna och från socialkontoret i Åsele. I somras ska Åseleborna exempelvis ha dragit in 100 000 kronor genom bärplockning. Enligt ambassadrapporten ska också den medföljande Åseleprästen ha blivit, och jag citerar, mycket störd när han fick veta hur mycket pengar som familjerna hade med sig till Turkiet. Enligt Ekots källor blev regeringen informerad igår om innehållet i rapporten från ambassadören i Ankara. Och i regeringskansliet anser man att familjerna därmed har såna ekonomiska resurser att de inte alls skulle behöva sitta i en trång, kall lägenhet och sova på madrasser på golvet. Rapporten visar enligt regeringskansliet att familjerna har helt andra ekonomiska resurser än vad man fått intryck av i medias bevakning. Och det är naturligtvis därför som uppgifterna i en hemligstämplad rapport nu läcker ut.
Reporter var Anders Jonsson. Regeringen får nu politiskt stöd för avvisningen av de två flyktingfamiljerna i Åsele av Moderaterna. Partiets tillförordnade ordförande Lars Tobisson säger att han har förståelse för regeringens beslut.
Det är ett väldigt svårt beslut att fatta, det har jag all förståelse för. Jag förstår Ingvar Carlsson när han säger att det finns egentligen två dåliga beslutsalternativ och hur man än väljer så blir det inte bra. Men på de uppgifter jag har fått så har jag svårt att egentligen anföra kritik. Jag förstår att regeringen har handlat som den har gjort.
Anser du liksom Ingvar Carlsson att den här familjen har utnyttjat medvetet sina barn?
Jag kan inte så väl detaljerna i frågan. På de uppgifter som har lämnats så har det väl förekommit försök att förlänga prövningstiden och därmed hamna i den här situationen att så lång tid har förrunnit fram till dess att slutligt beslut kan fattas.
Det verkar som regeringen får sitt enda stöd från det hårdaste oppositionspartiet.
Ja, jag säger inte att vi har anledning att direkt stödja det hela, men på de uppgifter som förekommer så ser jag det som svårt att direkt kritisera det beslut som regeringen har fattat.
Lars Tobisson, Moderaternas tillförordnade ordförande, som intervjuades av Sten Sjöström.
Den 16 januari 1996, Israel.
Israels president Etzer Weizmann har uppmanat alla nu överlevande judar i Tyskland att utvandra till Israel. Weizmann sa det här under sitt statsbesök i Tyskland och det har väckt stor bestörtning också bland judarna själva. Här är Jan Mosander.
Det är obegripligt att judar fortfarande efter förintelsen kan leva i Tyskland. Det sa den 71-årige israeliske presidenten Eser Weizmann i söndagskväll i ett samtal med judiska ungdomar i den nya synagogan här i Berlin. Han ansåg att alla judar i Tyskland omedelbart bör flytta till Israel. Eser Weizmanns uttalanden citerades av israeliska medier och väckte stort uppseende. Många av de 60 000 judarna i Tyskland har tagit illa upp och den mest kända profilen bland dem, det judiska centralrådets ordförande Ignaz Bubis, gick igår till motangrepp. Dagens Tyskland är inget nazityskland, sa Bubis, som själv har förlorat en stor del av sin familj i nazisternas koncentrationsläger. Varje människa har rätt att bosätta sig var hon vill, konstaterade han. Företrädare för den judiska världskongressen bemötte också Weizmanns uttalanden och påpekade att de inte speglar den israeliska statens officiella politiska linje. De tyska reaktionerna har hittills varit mycket lågmälda. Den liberala dagstidningen Süddeutsche Zeitung skriver att vi måste respektera vad Israels president säger och bör se det som en gåva att så många judar ändå vill fortsätta att leva i Tyskland. En stor del av det israeliska statsbesöket i Tyskland har ägnats minnet av de 6 miljoner judar som omkom i förintelsen. Det är första gången som en israelisk president besöker det återförenade Tyskland. President Weizmann gjorde bland annat ett besök i resterna av koncentrationslägret Sachsenhausen norr om Berlin och när han i förmiddags talade inför det tyska parlamentet så sa han: det är inte lätt för mig att vara i detta land, att lyssna till minnena och till rösterna som skriker ur jorden. Jan Mosander, Berlin.
Den 17 januari 1996. En fortsättning på rapporteringen från Åsele-utvisningen.
Vi börjar med fallet med de avvisade kurdiska flyktingarna. Uppgifterna igår från Sveriges ambassadör i Ankara om att familjerna skulle haft med sig stora belopp i kontanter vid återresan till Turkiet har förvärrat säkerhetssituationen för familjerna. Den bedömningen gör turkiska journalister som Ekots utsände talat med. Anders Thunberg.
För Åsele-kurderna så kunde inte den svenska regeringens offentliggörande av det som det visat sig ytterst vaga polisuppgifterna om att familjerna skulle ha med sig mycket stora penningbelopp ha kommit mer olägligt. I miljonstaden Diyarbakir är kriminaliteten hög. Exempelvis har varje bankkontor ständigt beväpnade vakter, ja ofta flera sådana. Och sådana här uppgifter om att ensamma kvinnor går omkring med stora summor i kontanter, det är att direkt inbjuda till rån, anser turkiska journalister som Ekot har talat med. Och på tisdagen så började turkiska medier också sent omsider att intressera sig för de avvisade. Men familjerna vägrade att släppa in turkiska journalister i den förortsvåning i Diyarbakir dit familjerna med Åseleprästen Roland Haglund har tagit sin tillflykt. Lokal publicitet, det är vad familjerna minst av allt vill ha i den pressade situation som de befinner sig i. Klart är också att den svenska Ankara-ambassaden inte räknade med att deras rapport skulle bli offentlig. Ambassadör Mikael Sahlin säger till Ekot att det var på regeringskansliets direkta uppdrag som rapporten skrevs. Uppenbarligen var regeringen och särskilt då arbetsmarknadsdepartementet i behov av snabb information om nedresan.
Sen har jag förstått att regeringen av sina skäl har valt att, nu vet jag just inte just nu hur det är fallet, men om det är fråga om offentliggörande eller, men på något sätt så har denna rapport från ambassaden som är en konsulär rutinrapport så som alltid sker i sådana här fall kommit till allmän kännedom och därvid så har alltså ett antal personer som vi nämner som uppgiftslämnare enligt vår uppgift känns utpekade och därvid så har det uppstått en diskussion om vad som är sanningen. Vår uppgift har inte i det här fallet med sanningen att göra utan bara att tala om efter vårt bästa förstånd vad vi har uppfattat att man har berättat för oss om vad som har förevarit.
Normalt slutar svenska myndigheter att intressera sig för en avvisad flykting när flyktingen väl är överlämnad till hemlandet. Men i fallet med de avvisade Åsele-kurderna kan familjerna också i fortsättningen bli en svensk angelägenhet. Enligt ambassadör Salin kan det bli så att en svensk ambassadtjänsteman skickas till Diyarbakir, bland annat för att informera sig om säkerhetsläget för familjerna och för kyrkoherde Haglund.
Jag vill inte utesluta det. I normala fall så är det här någonting som då regeringen efterfattar beslut och fattar som en rent polisiär historia vad gäller själva överlämnandet, och därefter så är det upp till var och en. I det här mycket speciella fallet, jag har fått flera frågor om just detta, så vill jag inte utesluta att vi kan komma att få sådana instruktioner.
Anders Thunberg från Ankara.
Många som har vädjat att flyktingfamiljerna ska få stanna i Åsele har hänvisat till hur barnen mår. Men det har bland andra statsminister Ingvar Carlsson avvisat helt. Föräldrarna ska inte få utnyttja barnen för att få stanna i Sverige. Det har varit regeringens linje. Men nu kommer det fram ett parallellfall där en familj har fått stanna just för barnens skull. Familjen Porakbar kom till Sverige första gången i januari 1990. De avvisas samma dag, men två månader senare kommer de igen. Nu i ett annat namn och med en ny historia om familjens bakgrund. Den här gången får familjen asyl. Två år senare, när familjen har varit på resa utomlands, blir de undersökta i tullen. Där kommer familjens pass fram med deras riktiga namn. Hela historien rullas upp och Invandrarverket beslutar att familjen ska utvisas. De har ljugit för att få uppehållstillstånd i Sverige. Nu när sanningen har kommit fram har de inte längre skäl att få vara kvar i landet. Nu börjar en lång process med överklaganden och nya utvisningsbeslut. Familjens öde går fram och tillbaks mellan Utlänningsnämnden och Invandrarverket. En grupp människor i Enköping där de bor engagerar sig för familjen, vars medlemmar har blivit vänner och skolkamrater. Familjen håller sig gömd. Polisen hittar vid det tillfälle mannen, men låter bli att utvisa honom just då för att inte splittra familjen. Och så, när familjen har varit här i nära 5 år, så kommer ett nytt besked från Utlänningsnämnden. Det var för knappt ett år sedan. Utlänningsnämnden räknar upp en rad omständigheter som gör att familjen egentligen inte borde få stanna. Bland annat påpekas att föräldrarna själva, genom att lämna falska uppgifter, är ansvariga för att barnen i familjen har kommit i kläm. Men Utlänningsnämndens slutsats blir i alla fall:
det skulle strida mot humanitetens krav att bryta upp barnen från den miljö som de vant sig vid. Enbart med hänvisning till barnens bästa bör alltså familjen beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Och så blev det alltså. Familjen fick stanna. En av de som engagerade sig i familjen Porakbars öde var Ann-Kristin Föster. Hon var då kommunalpolitiker och ordförande för invandrarnämnden. Idag är hon mycket konfunderad över de uppenbara paralleller som finns mellan de två fallen. Men där resultatet idag i familjerna Sinkaris fall blev utvisning.
Ja, jag kan inte se någon skillnad. Nu är ju varje familj och varje ärende är unikt i sig. Men jag tycker att det är mer likheter än skillnader. Och det är därför som jag på något sätt har så svårt att förstå den sittande regeringens argument till varför man har valt att skicka hem den här familjen. Jag skulle förstått om det var så att de har gått ut och sagt att nu kommer vi att ändra flyktingpolitiken i Sverige. Och hade tagit den här diskussionen i laga ordning i riksdag och fattat ett beslut. Men det är det man inte har gjort.
När du tittar på de här två familjerna, vad är det du ser som kan vara skillnaden?
Att familjen Porakbar har dragit vinstlotten och den här Åsele-familjen har dragit nitlotten.
Ann-Kristin Fösker, för detta kommunalpolitiker i Enköping. Reporter Maria Sjökvist.
Invandrarverket arbetar sedan årsskiftet med att söka efter flyktingar som lämnat falska uppgifter om sitt ursprung, skriver Dagens Nyheter. Verket tror att många syrier, kenianer, turkar och pakistanier har uppgett att de kommer från Libanon, Somalia, Irak och Afghanistan. De som avslöjas och som har fått uppehållstillstånd efter 1989 riskerar utvisning. Det kan röra sig om upp till 10 000 personer, hävdar Invandrarverket.
Den 17 januari 1996 vänder ekonomin neråt igen i Sverige.
Och vi stannar kvar i Sverige, och då gäller det den svenska ekonomin. För en ny rapport idag bekräftar bilden av att svensk ekonomi är på väg nedåt. Det är den så kallade småföretagarbarometern som visar på en konjunkturnedgång. Vi har Föreningsbankens direktör Bo Andersson.
De här småföretagen har ju upp till 19 anställda, så att det är genuint små företag. I gengäld har vi oerhört många sådana företag. Det är närmare 140 000 med en eller 19 anställda. Och tillsammans så svarar de för nästan en tredjedel av det privata näringslivet.
Det är alltså en prognos som har gjorts i form av en enkät till företagen. 4200 företag med upp till 19 anställda har tillfrågats. Man kan säga att småföretagen är ryggraden i svenskt näringsliv. Nu tror alltså småföretagarna att det vänder neråt i år efter ett starkt 1995. Mest neråt går det för de småföretag som arbetar på den svenska hemmamarknaden. Det gäller branscher som bygg och handel. Men även de exportinriktade företagen tror på nedgång. En tredjedel av småföretagen är indirekt eller direkt exportberoende, oftast som underleverantörer till större företag. Men det är fortfarande stor skillnad på efterfrågan här hemma och i utlandet, och den tudelade svenska ekonomin förstärks, heter det i rapporten. Det blir inte nämnvärt fler nyanställningar heller i småföretagen, som alltså är företag med upp till 19 anställda. Av Sveriges 480 000 privata företag är 430 000 småföretag. Och många av de företagen är lantbruksföretag, och mellan 10 000 och 40 000 sådana företag räknar med att investera i modern datateknik, bara för att ta ett exempel på var ljusglimtarna ändå finns. Från småföretagshåll efterlyser man en djärvare räntepolitik från Riksbanken för att dämpa den annalkande nedgången i konjunkturen. I förra veckan kom statliga konjunkturinstitutets prognos för 96, och den visade på en stor nedgång i konjunkturen i år och med inga nyanställningar alls. Snarare spås arbetslösheten öka i år, och det motsägs inte av dagens småföretagarbarometer.
Tommy Fredriksson.
Den 17 januari 1996. Kampen mot narkotika i Danmark.
Så frågan om gratis heroin till tunga narkomaner kan minska utslagningen och dödligheten bland narkomanerna. Och den här debatten har flammat upp i Danmark sedan nya alarmerande siffror presenterats om antalet döda bland de danska narkomanerna.
Antalet människor som dör direkt eller indirekt av knarkmissbruk har fördubblats i Danmark sedan början av 90-talet. Det visar en ny statistik från danska socialstyrelsen. Och nu talar allt fler instanser här om att narkotikapolitiken måste ändras. Det danska läkarförbundet säger att det kan tänka sig försök med gratis utdelning av narkotika till de mest utslagna. Ordföranden för de danska domarna säger samma sak, liksom polischefen i Helsingör. Och nu tänker den danska sjukvårdsministern utreda om ett sånt här försök är möjligt att genomföra. En av de politiker som är mest positiv till tanken att på försök skriva ut gratis heroin till tunga narkomaner, det är de danska socialdemokraternas talesman i rättsfrågor, Dorte Bennedsen. Vi kan inte acceptera att nästan 300 personer om året dör av knark, säger hon.
Ja, det vi skulle uppnå i Danmark, det är att komma väck från den mycket triste rekorden vi har, nämligen av unga människor som dör av det här. Vi har nästan 300 unga människor varje år som dör av narkomissbruk.
Dorte Bennedsen menar alltså att kontrollerad utdelning av heroin till de tunga narkomanerna skulle kunna stoppa den värsta utslagningen och dessutom minska kriminaliteten. Motståndarna till förslaget talar istället om statsunderstödd narkomani och menar att ett sånt här försök vore att ge upp kampen mot knarket. Men den kampen är det ändå inte så mycket bevänt med, säger Dorte Bennedsen.
Ja, men vad är det för en kamp? I Danmark har vi i 30 år satt in mot narkomissbruk. Och det har inte hjulpet. Tvärtom, vi får år för år dör fler och fler unga människor av det här. År för år stiger inbrotten. Så det har inte hjulpet det vi har gjort. Jag syns det inte är nämnt heller, eller lätt att samhället ska besluta sig för att utlevera stark narko. Men jag är kommit till det resultat att det är rätt att försöka och lägga försök med det. Och se om vi verkligen kan undvika är så många människor du över år.
Dorte Benedsen, dansk socialdemokrat och Ekots korrespondent i Köpenhamn, är Nina Benner.
Den 18 januari 1996. Fortsättning på Åsele-utvisningen.
Och vi börjar med de avvisade kurdfamiljerna. De som ansvarade för handläggningen av Åsele-flyktingarnas ärende på arbetsmarknadsdepartementet förstod inte innebörden i de läkarintyg som barnpsykiatriska kliniken i Umeå utfärdat. Handläggaren tolkade till exempel risken för självmord som obefintlig när det i själva verket var överhängande. Det berättar Olav Bengtsson, chefsöverläkare för barn- och ungdomspsyk i Umeå.
Ja, alltså vi var ju där i egenskap av representant från föreningen för att undersöka det här. Och då var det så att när jag ville ta reda på hur med den utredande handläggaren hade förstått allvarlighetsgraden, så visade det sig till min först förvåning och sen nästan skräckbild att utredaren inte hade förstått innebörden i vare sig våra intyg eller i förtroendeläkarens intyg. För det första så överensstämde intygen i stort sett med varandra. Och när man då tog och diskuterade sådana detaljer som till exempel grad av risk för självmord, så var det så att utredaren inte hade uppfattat att uttrycket suicidrisk kan ej uteslutas betyder att det var ganska hög risk för självmord. Utan hade tvärtom tolkat det som att det inte fanns någon risk för självmord.
De har alltså läst och uppfattat intygen helt fel.
Ja, de hade alltså inte förstått intensiteten i intyget.
Vad hände då när ni påtalade eller upptäckte det?
Alltså jag blev ju så chockad egentligen. Vi var ju tre stycken närvarande. Vi var från Barnläkarföreningen också. Och Lars och Gustafsson och alla vi blev väldigt chockade över att inse att den personen som reder ut det hela inte har förstått språket. Och samtidigt statssekreteraren fanns närvarande i rummet och blev också medveten och upprakt över att det var så att man inte hade uppfattat intensiteten. Det var därför vi tyckte att för att komma bort från sådana saker så borde man ju ha muntliga diskussioner och inte sådana här långt avstånd mellan de som skriver och de som ska förstå sig på de som har skrivit.
Det här, den här fatala missuppfattningen då av innebörden i läkarintygen vad det gäller barnens inkoriska hälsa, psykiska hälsa. Vilken den missuppfattningen, vilken inverkan tror du att det hade på hela ärendet?
Ja, det här gällde ju bedömningen som avgjordes i somras, runt midsommar. Och jag kan inte förstå annat än att man har missat hela de humanitära, att ta hänsyn till de humanitära skälen på rätt sätt.
Den 18 januari 96. Kort om svensk ekonomi.
Inflationen i Sverige mellan december 94 och december 95 ligger på 2,6% enligt SCB:s senaste siffror. Tendensen är sjunkande och det beror bland annat på att bensin, telefoni och charterresor har blivit billigare, liksom lägre klädpriser. Att priserna steg med 2,6% beror bland annat på höjda boendekostnader, högre priser på bilar och på järnvägs- och flygresor.
Den 18 januari 1996. Datorvärlden i gungning.
Det knakar i fogarna på den amerikanska datorjätten Apple. Bolaget tvingas skära bort tusentals anställda och rensa bland sina lågprisdatorer. Apple, som skapade en ny sorts användarvänliga datorer och satte människan i centrum, måste nu hitta sina rötter igen om bolaget ska överleva 90-talet. Den som säger det är Stefan Winsnes. Han svarade för Apples hela Europa-uppbyggnad under 80-talet. Idag har han dock lämnat branschen.
Det retar i livet ur när man tror att man har en grej som ska, en problem man ska lösa. Och så säger maskinen att minnet är fullt. Och då kan man ju, så det händer ju även om man har en riktig Mac. Men då tar man den under armen och går till en återförsäljare och så klämmer man i 20 megabyte extra minne så att det inte händer igen. Men det kan man inte göra på de här billiga. Utan då sitter man där och svär. Det kan man göra med andra maskiner, men det får man inte göra när det gäller Macintosh. Det är dödsstraff på det. Och det är väl vad det är som håller på att hända nu, skulle jag tro.
Vad har då grunden för Apple Macintosh, en dator med känsla och så enkel att den kan användas av en femåring, betytt för datorutvecklingen?
Om man ställer frågan så här, vad har Porsche betytt för bilindustrin? Och man bara funderar på det. Och man bara funderar, vad har Macintosh betytt för datorbranschen? Så får jag nog säga att det är någonting som har med, det har med kvalitet, teknisk innovation och ett fokus på de som använder det, att på deras upplevelse av det här.
Användarvänlighet.
Ja, användarvänlighet. Ja. Fast för en speciell typ av användare. De som köper en Porsche, de köper gärna en Macintosh. Så att säga. Och frågar man varför köper den det? Ja, men det är körglädjen. Och det gäller båda två.
Men att Apple knakar i fogarna just nu förvånar inte Stefan Winsnes. Trots att han ledde bolagets hela Europa-uppbyggnad under de exempellöst framgångsrika åren på 80-talet.
Det har ju hänt flera gånger förut. Och Apple har ju då valt att gå tillbaka till sina rötter. Att leta efter det som inte finns idag. Det har ju varit det som har drivit Apple. Och jag tror att det måste vara någonting som gör att man snabbt kommer in i databaser. Att man det går med blixtens hastighet att få fram information och sådant. Och det finns en dröm som John Sculley hade, som ju inte, som var tidigare chef på Apple, om en maskin som man pratar med. Så att man inte behövde skriva utan man snackar med den. Och den tänkte för en, så att man gav den ett ord och sen så letade den fram all information man behövde. Och den visste vad man var intresserad av, så den förberedde det innan man ens hade hunnit tänka tanken. Och klart, en sån maskin kommer kosta fortan, men Apple kommer också tjäna en massa pengar på
den. Men kommer den att komma?
Ja, det är jag övertygad. Det måste de ju, annars så kan de ju stänga.
Ja, det är Stefan Winsnes som en gång ledde Apples datorföretaget, Apples Europa-uppbyggnad, reporter var Christer Larsson.
Palestina inför det första politiska valet. Det är den 18 januari 1996 från TV.
På lördag ska palestinierna gå till val för första gången, egna palestinska val. Men när kampanjen idag avslutades var entusiasmen måttlig. Det blir Arafat och hans trogna som behåller kontrollen. Oppositionen har ju valt att inte ens delta.
Vid den första anblick tror jag att valfebern drabbat Nablus. Att äntligen palestinierna engagerar sig i valrörelsen. Jag träffar en av kandidaterna som försöker skapa entusiasm. Men bakom skogen av plakat, paroller och banderoller är intresset lågt och Arafat kallas diktator. Människorna här i Nablus gamla stad har under nära 30 års israelisk ockupation fått vänja sig vid våldet. Efter bara ett par veckor av palestinsk självständighet ska de nu gå till val. Många av dem är skeptiska. I Kaspans tunnlar och gränder har brutala palestinska grupper styrt med järnhand. Många misstänkta kollaboratörer har mördats. Före Israels tillbakadragande rådde här tidvis rena statskriget. Klanen Juh bor i ett av de fantasifulla husen i den anarkistiska arkitektur som föds ur behoven som 10 barn per familj skapar. Tuppen strövar fritt i hemmet och änkan ser på TV med ett av de oräkneliga barnbarnen. Hon har 4 söner, alla har suttit i fängelse för att ha kastat sten på ockupationssoldaten. Deras liv och tankar präglas fortfarande av kriget. Valet bryr de sig inte om.
والله ما بعرف بالضبط كيف يعني لسه ليش بدهم يعملوا هذا الانتخابات وليش هالشيء ما بعرف عاد
في عندهم طبعا مرشحين حالهم بقولوا بدهم يعملوا شغلات اللي تفيد البلد والاقتصاد وهي الشغلات وكل هذا حكي بس لاجل انه يفوز بالانتخابات او ينجح بس
Den palestinska myndighetens anseende och därmed valen och byggandet av det palestinska samhället har skadats av den palestinska polisens brutalitet, som jag hör flera vittnesmål om. Polisen ses som Arafats privatarmé. I jakten på misstänkta muslimska extremister slår man först och frågar sen.
بيتفهموش الوضع مثلا انه اللي عامل مشكله هذا ولا هذا مسكوا بعض يضربوا ودنيا ودنيا بكسروا قطع من اليهود.
Arafats opposition bojkottar valen. Det är ett viktigt skäl till det låga intresset. Den palestinska demokratin föds på lördag, säger Arafat. Födslovåndorna är uppenbara. Peter Lövgren och fotografen Jean-Marc Silbering i Nablus.
januari 1996. Vi går mot en internationell lågkonjunktur, spår man.
ABB-chefen Percy Barnevik är Sveriges mest kände företagsledare. Idag var han på ett av sina fåtaliga besök i Stockholm och han är oroad. För nu går vi mot en lågkonjunktur som är mycket speciell. Den slår nämligen mot världens tre ekonomiska stormakter samtidigt.
Ja, det är första gången på länge som alla de här tre, om du tar Tyskland, Japan och USA, vänder ner samtidigt. Och det är inte särskilt roligt att konstatera. För det gör ju att inget är ju lok för närvarande och motverkar de andra. Tidigare doppningar så har ju ibland Japan varit uppe. Eller USA varit ett par år före eller ett par år efter. Så jag tror vi får räkna med att det blir en ordentlig konjunktursvacka.
Lågkonjunkturen kom överraskande och slår hårt mot exportindustrin som fungerat som motor i den svenska ekonomin de senaste åren. Hur drabbas då ABB i Sverige?
Ja, det är klart att efterfrågan i Tyskland och de andra centraleuropeiska länderna kommer att avta, men nu gäller det ju Asien. Det gäller att bygga upp i Östeuropa och andra utvecklingsländer. Så satsningen nu i Sverige får ju bli på att expandera internationellt utanför Europa och inte minst Asien.
Men även om storindustrin satsar hårt på nya exportmarknader så kommer jobben i Sverige att påverkas av lågkonjunkturen.
Det är klart att en lågkonjunktur blir ju exponerad i företagen när det gäller sysselsättningen. Och man får räkna med reduktion på en del håll.
Och därmed är det stor risk för att arbetslösheten ökar igen i Sverige.
Den 19 januari 1996. EU-medlaren Carl Bildt i hetluften, bosnisk TV.
Under 2 timmar igår kväll yttrades i bosnienserbernas television meningar som aldrig förut sagts i den, om krigsförbrytare bland annat. Carl Bildt hade inbjudits till serbernas huvudstad Pale för att vara huvudperson i ett direktsänt telefonväkteri och Ekot var med.
Bildt tog chansen, speciellt som dagen närmar sig, då viktiga delar av Republika Serbska, kranskommuner kring Sarajevo, ska överföras till federationens, i praktiken muslimernas styre. Och befolkningen känner sig sviken och rädd och hotar med en massflykt och att bränna ner sina hem. Och deras ledare, borgmästarna, bojkottar de möten Bildt kallar dem till. Bildt kunde försöka lugna dem med IFOR-styrkornas närvaro och med den europeiska gemenskapens vilja att övervaka mänskliga rättigheter. Och flyr ni, finns risken att ni får bo i tält i vinter. Det var det sannolikt viktigaste tv-framträdandet Bildt gjort i sin karriär och definitivt det längsta. Och jag frågade om han var nöjd och då svarade han.
Ja, det är jag. Det är ganska unikt att få vad det nu var, ja, nästan 2 timmar. Med direktsändning, icke på något sätt censurerat. Jag hade min egen tolk också, så jag var alldeles säker på att översättningen var rätt. Får tala alldeles öppet om saker och ting som också är oerhört känsliga. Srebrenica, massgravar, demokrati, mänskliga rättigheter och sånt.
Staffan Einarsson, Pale i Republika Serbska.
den 20 januari 1996. Den fullständiga hysterin kring Åsele-utvisningen i Sverige fortsätter.
Protesterna mot avvisningen av familjerna Sinjari fortsätter runt om i landet. Och idag hölls en demonstration i Eskilstuna till exempel. Och på Mynttorget i Stockholm där samlades cirka 300 personer till ett stundtals mycket upprört möte.
Mammorna skrek när de drogs in i bussen. De skrek så fruktansvärt det kändes som det hördes över hela Åsele.
Det var starka känslor från Åsele-ungdomar utanför riksdagshuset idag, liksom från politiker.
Jag står här som människa. Som människa som upprörs över maktens arrogans.
Familjen Sinjari måste få återvända, var kravet. Och regeringen utsattes för en kanonad av kritik. Många krävde invandrarminister Leif Blombergs avgång.
Blomberg är rasist! Blomberg är rasist!
Och nu blir familjen Sinjari en symbol, hoppas många. En symbol i kampen för en generösare invandrarpolitik överhuvudtaget.
Ja, generösare än idag när regeringen anser att man kan köra ut ungar som har tillbringat nästan hela sitt liv här. Att man kan splittra familjer. Att man kan köra ut flera barn som har bedömts av en enig barnläkarexpertis vara väldigt, väldigt i riskzonen för självmord. Den flyktingpolitiken är inte generös.